En podcast från Aftonbladet.
Inside Blågult är tillbaka. Sverige är klart för 16-delsfinal i VM efter ett kryss mot Japan. 1-1. Vi sitter här och jag, Malin Wahlberg, och du, Johan Fling, ska försöka snacka ner det här och allt som händer framöver några timmar efter matchen. Hur känns det?
Ja, men det känns ju kanon såklart. Krysset tog man ju på förhand. Det hade väl alla koll på utom Anthony Langa, men det kommer vi väl till.
Du, Flink, är du lycklig?
Ja, jag är lycklig. Absolut. Det kändes som så här, efter 5-1 och 1-5 som har varit sådana liksom, extrema matcher på något vis, så blir ju det här ganska kontrollerat och två lag väl, som i slutändan var rätt så nöjda med ett kryss. Så det blir väl tjatigt att säga igen att vet man var Sverige står?
Det kommer man nog aldrig veta i det här mästerskapet, känns det som.
Nej, men man kan ta 1-1 så här. Men Japan var ju inte desperata heller. Vi ska inte förringa insatsen och så. För att, jag menar, Japan har ju faktiskt håsats av allt och alla. Och inte minst av sig själva. Och de gjorde ju inte så många skiften heller. Och det skulle i sig inte ha någon betydelse. Sverige gjorde lika många ändringar som Japan i slutet.
Jag kan nämna det att Japans förbundskapten sa efteråt att när de insåg att Nederländerna sprang ifrån lite så bestämde de sig för att spela av matchen mer eller mindre. För att försvara sig och inte riskera någonting. Och den känslan fick man väl lite sista halvtimmen också. Men om man tar det från början så kan vi konstatera att Graham Potter är en riktigt lurig tränare. Han sa innan det blir kanske ett eller två byten. Han planterade Besford Senelis namn i alla möjliga sammanhang för att vi skulle få upp ögonen för honom. Sen blev det ju en chockelva, måste man väl säga.
Ja, han grundlurade väl oss alla ändå, får man väl säga, även om vi var inne lite på att det skulle bli någon ändring, och vi har ju pratat lite om att det kanske ändå skulle kunna bli en målvaktsändring, men att han skulle flytta upp Victor Nilsson Lindelöf på mittfältet, det var det ju ingen som hade pratat om, vad jag vet. Och sen blev det ju även en ändring till med Langa in. Och inte Bergvall då, som vi trodde. Så att det var ju... vi var både lite rätt ute men också ganska fel ute.
Ja, men alltså just att säga så tydligt att det kanske skulle bli en till två ändringar. Och sen blev det tre. Vi kan inte lita på den jäveln. Så enkelt är det ju. Ja, men där är vi ju nu i alla fall. I dagsläget.
Absolut, och du, nu också det här när du pressade honom för ett par dagar sedan också, Flink, om varför han inte var lika stött, varför han inte visade samma stöttning för Kristoffer Nordfeldt som han gjorde för Isak Hien. Det blev ju ganska tydligt nu varför han inte kunde göra det. Det var ju ett väldigt tydligt besked så här i efterhand att han var beredd och var på väg att spola Nordfeldt.
Vi ska inte glömma att han slängde faktiskt in Straud också, som ju aldrig har startat en tävlingslandskamp i en ödesmatch i VM. Han gamblade ju lite.
Och som gjorde det väldigt bra utifrån förutsättningarna. Det var ju, men om vi ska ta det lite längre fram då, utifrån hur elvan nu var mot Japan. Isak Hien är ju skadad då, gick ju av och kommer inte spela med i VM, är borta. Men hur tycker ni att de ska ställa upp i den kommande matchen, vilka vi än möter, utifrån hur de spelade nu? Vad har ni för... Alltså jag kan ju börja. Jag tycker det är jävligt svårt helt enkelt. Alltså vi har ju... Nilsson Lindelöf var bra på mittfältet. Gick ner som mittback sen när Hien gick ut. Men kan vi möta till exempel Frankrike med Lucas Bergvall och Ajari som ensamma? En ensam mittfältsduo. Jag är ju tveksam till det alltså. Jag vet inte riktigt hur Sverige bör göra, men jag nästan så att jag funderar lite på att stoppa in Starfelt som mittfältare och sen plocka upp Lindelöf igen på mittfält.
Mittback menar du? Starfelt,
ja, förlåt. Starfelt som central mittback och sen plocka upp Lindelöf som innermittfältare och sen i övrigt behålla samma lag. Vad tycker ni? Hur har ni gjort?
Men vem är det då, Ajari och Lindelöf på mitten? Ja, från
nu var ju Ajari inte bra mot. Han var ju kanske den sämsta svenska spelaren mot Japan. Men jag är ändå beredd att ge honom en chans till. Bergvall var ju väldigt bra i andra halvleken, sen var ju liksom katastrof nästan första fem minuterna han spelade i sitt inhopp, men var ju bra sen i andra halvlek, men jag litar inte riktigt på honom som startspelare, så jag har nog kört Ajari och Lindelöf.
Men kan man inte tänka sig att gå tillbaka till 5-3-2 då? Alltså att du får tre centrala, om vi säger att det är Frankrike, då ryker ju Elanga. Men då är han ju jäkligt bra att stoppa in också i sista halvtimmen. Eller hade det varit att bänka honom efter mål igen? Ja, jag vet inte. En tanke.
Blir det inte också liksom för mycket ändringar i backlinjen om nu Hien är borta, vilket vi väl verkligen räknar med att han är? Och så ska vi Lindelöf också flytta därifrån. Det blir väldigt, väldigt ny backlinje. Det gör mig lite orolig.
Som aldrig har spelat ihop överhuvudtaget.
Nej, jag menar det.
Nej, men jag håller med om det är 100%. Men om någon annan ska, alltså, om man är tveksam till balansen med Ajari och Bergvall, vilket jag är om vi möter ett riktigt bra lag, då måste ju Karlström eller Svanberg in. Och där verkar ju Potter nästan gett upp hoppet liksom, med tanke på att Svanberg har inte spelat någonting alls de två senaste matcherna och Karlström fick inte hoppa in nu. Han verkar ju liksom inte brinna för deras närvaro i startelvan.
Nej, och när han flyttade ner Lindelöf efter Hien skadas så går ju Bergvall, så det var ju ändå, du kommer ändå tänka sig att det öppnade sig för att sätta in Karlström eller Svanberg bredvid, och då väljer han ändå Bergvall ju. Vi har väl snarare sett Bergvall i så fall istället för Nygren.
Men det jag också tycker lite, som du var inne på då, om man ska spela två där uppe igen, för att jag tycker det är svårt nu, för det är ju att peta Elanga efter att han har gjort de här två målen, han gör det helt på egen hand mot Japan, det känns ju som att det inte går, men samtidigt så kändes det ju inte heller som att Isak och Gyökeres, deras samspel och hur mycket de var med i matchen var ju inte alls lika bra som i de två inledande matcherna. Så då är frågan om det bara var en tillfällighet eller om det inte passade dem riktigt lika bra.
Jag stod ju med Alexander Isak och det kändes som att han sa, för jag frågade lite vad han tyckte om den då med tre anfallare igen. Ja, men det var ju bra försvarsmässigt, var det bra i alla fall, sa han. Sen ville han väl lägga mer på att japanerna var starka försvarsmässigt som gjorde att han blev isolerad. Men det kändes som att han var inte så nöjd. Alltså, det ligger ju på oss också. Men det kändes som att han var nog inte helt nöjd med hur offensiven blev. Och han sa ju själv att han blev isolerad där ute.
Jag tänkte också, man skulle vara, kanske jag ska vara lite självkritisk. Jag har ju flera gånger sagt att jag inte riktigt litar på Elanga som startspelare. Men jag tycker ändå att det gick bra med honom som högytte. Inte bara att han gjorde mål och så, att han skapade någon chans till, utan också att han hjälpte Bernhardsson helt okej bakåt. Tycker jag ändå värt att nämna när man ändå har misstänkliggjort hans positionsspel och hans spelförståelse och sådär. Vi kommer ju kunna återgå till hur fan de ska ställa upp längre fram. Det är ju ett par dagar till eventuellt nästa motstånd då. Du nämnde ju det, Malin, om Elanga, att han såg ju fly förbannad ut i slutet av matchen med slutsignalen. Hur fan gick det till egentligen?
Ja, alla andra var glada med Elanga. Man reagerar ju på det att han inte alls så glad ut. Och har man ändå liksom pratat lite med Elanga och sådär, så börjar man ändå fundera på, har han koll på att Sverige är klart och vidare? Och det hade han ju mycket riktigt inte. Han hade missat det här, och hur det hade gått till det verkar ingen riktigt förstå. För Boman, du får väl berätta vad Potter sa, men lagkamraterna, Lindelöf sa att de hade haft ett möte, det var väldigt tydligt, han måste ha sovit på det mötet, och ingen kunde ju riktigt förstå hur han hade missat den här infon. Och på bänken var väl tränarna helt galna och försökte skrika ut till honom och några andra att de skulle liksom nöja sig med det här krysset, vilket Elanga inte då ville, eftersom han ville gå för ett segermål.
Alexander Isak sa ju till och med att ledarna har skällt ut. Han har fått en utskällning av ledarna, som jag förstod efter matchen.
Ja, men det kan jag förstå. Alltså, det är ju trist kanske då att negga mot en hjälte då som har gjort det här viktiga målet, men det är ju faktiskt uselt att inte ha koll på det. Det var inte jättesvåra förutsättningar inför matchen. Det var inte så mycket att hålla reda på. Och på presskonferensen sa ju Potter det. Han skrattade ju när han fick frågan, men sa att vi kunde inte ha varit tydligare än vad vi var. Men han tänkte uppenbarligen på något annat när vi pratade. Bless him.
kära någon sån, men jag älskar honom ändå. Så sa ju Potter om Elanga.
Ja, vi ska komma ihåg att det var ju Elanga också som inte fattade att de gick till playoff när de missade i VM-kvalet. Han hade ingen aning om att den utvägen fanns.
Vet ni vad han behöver? Han behöver ju ytterligare en person i sitt personliga team. Som
någon som går in till honom och liksom får fram sån här viktig faktiskt.
Som håller i förutsättningarna. Bara, ja, han skulle mycket väl kunna flyga över någon som bara är förutsättningskille. Liksom.
Det hade blivit katastrof om han liksom hade dragit på någon solorad och tappat bollen och Japan gör ett 2-1 mål. Och Sverige inte hade gått vidare, hade de ju förmodligen gjort ändå. Men ja, det är klart att han måste ha koll på sån info.
Man får väl också säga att Elanga har väl vuxit ut till den svenska VM-truppens allra största profil också, va? Det är väl ingen som har skapat så mycket rubriker och som har varit så omskriven som Elanga, va? Sen vi kom hit.
Nej, han är ju älskvärd på alla sätt utom att han har så dålig koll som kan kosta oss. Så länge det inte kostar Sverige laget någonting så är det väl, får man väl stå ut med det.
Det var ju Isak Kien pratade vi om att det såg ut som en riktigt allvarlig skada och det är ju jäkligt trist att han är borta nu. Men det var ju också en annan spelare som haltade ut i mixade zonen. Det lät på dig när vi pratade, Malin, som att Victor Nilsson Lindelöf. Ja, så det lät illa helt enkelt. Kan du berätta hur det såg ut när han kom stapplandes?
Ja, men man såg ju på planen att han hade rejält ont. Han hade inte bara kramp, han hade dubbelkramp. Och han var sist i den mixade zonen för han hade varit på doping också. Så han kom ut över 2 timmar efter match. Och då bad presschef Petra Thorén oss att flytta. Alltså, mixade zonen är ganska lång så att vi fick flytta helt till andra sidan för att... Lindelöf kunde ju inte gå helt enkelt. Krampen hade inte släppt så han haltade fram och sa att han har aldrig känt något liknande och hade panik. Speciellt när domaren då hade kommit när han låg där och kämpade för sitt liv och sagt att han måste resa sig upp. Då sa han att då höll jag på och tappade. Så vi får se när den där krampen släpper. Han skulle hem och käka magnesiumtabletter och hoppas att det skulle släppa lite senare under kvällen.
Man får också ge honom att det är väldigt viktigt för Blåguds del att han är så prestigelös ändå, att han inte liksom, alltså, en lagkapten ska ju inte sura ihop för att han får spela på en position som han kanske egentligen inte föredrar, men det är väldigt bra att han och Potter har den relationen, att Potter ändå kan liksom övertala honom eller styra in honom på en position som man egentligen inte vill spela på. Det är ju väldigt viktigt för landslaget. Och det säger ju någonting om relationen mellan lagkapten och tränare.
Ja, han sa ju väl ändå i början av den här samlingen i Stockholm att han är mittback och inget annat. Men nu efter matchen så var han väldigt så. Jag spelade Potter, vill att jag ska spela och det känns helt okej. Men det var ju ingenting som de har tränat på länge utan... Lindelöf hade ju fått frågan dagen innan matchen. Så de hade ju bara gjort en träning med honom som mittback. Så det är ju ingenting som Potter verkar ha funderat jättelänge på.
Sen var det väl det här med... Alltså, jag var inte med i mixade zonen, jag var på presskonferensen. Men jag såg ju i matchen att Elanga och några till var jätteförbannade. För att de försökte dricka vatten men fick inte dricka vatten. Vad handlade det om?
Ja, Elanga hade ju återigen inte lyssnat, tydligen. Nu var han ju inte ensam om det, men, men de var ju irriterade för att de inte fick dricka när det blev spelarbrott. De blev ju bortviftade och Vigge och Gyökeres och även Straud snackade ju om att det var konstigt och så. Jag tog upp det med Alexander Isak och han var ju direkt glasklar med att det är inget konstigt. Vi på ett av de här mötena vi har haft med domarna så har de berättat att när det är någon som är skadad eller så får man inte dricka. Jag vet inte. De har ju sina vattenpauser mitt i halvlekarna och de vill väl inte att man ska samlas runt förbundskaptenen och att det ska bli taktiskt möte.
Här blir det ju tydligt då, jag är guldstjärna till Isak och alltså, Vigge ville inte kasta för mycket skit på Lange att han hade missat det här med att kryss räckte även om han tyckte att alla skulle ha koll på det, men han sa att jag kan också zona ut ibland och det har han ju uppenbarligen gjort då, för han hade inte koll på den här regeln och fattade ingenting när domaren var på honom om det här och domaren hade ju också sagt att om någon fler går ut då kommer du få ett gult kort och han fattade ingenting. Men så
blev som kapten, ja.
Mm. Ja, precis. Som, exakt. Mm. Men då blev han ju upplyst om det i den mixade zonen och sa att ja, det var ju bra. Nu vet jag det. Så att, han har ju uppenbarligen också fuskat lite på de här mötena.
Men det här har ju inte varit någon issue de andra två matcherna. De måste väl ha varit ute och druckit när det var ja, inte minst i Monterrey, när det var så varmt, när det var spelarbrott. Det var den här domen extra nitisk. Det var ju han som också visade ut var han, det var Paraguay, va? Då, med det här som höll för munnen. Och, alltså, han verkar ju vara en paragrafryttare, den här domen.
Ja, Gyökeres, han var ju inte nöjd med den här domaren. Han var ju väldigt arg för att han inte fick med sig några frisparkar och sa att han var på om allting typ hela tiden. Så det, han kanske var, det som du säger Flink, en paragrafryttare.
Jag håller helt med klassens ordningsman Alexander Isak att det här är rimligt. Jag menar, det är så sjukt mycket avbrott i den här VM-turneringen med alla vätskepauser och allting. Att jag tycker det är bra att de beivrar det och försöker undvika det. Så att, nej, Isak.
Men, en vänsterback då som Stroud till exempel, han kan ju ha, om han är på andra sidan, han skulle kunna ha en flaska liggande vid sidlinjen. Det tror jag inte är något problem. Så länge du inte närmar dig bänken och ledarna.
Nej, men det är rimligt.
Ja, nu får de ju börja med det nu.
För mixade zonen, var det något mer som stack ut när spelarna gick ut i samlad trupp? Där var det, vad fastnade ni på?
Ja, vi fastnade väl, det kändes som att vi verkligen hade fastnat. För det tog ju, i stort sett hela japanska laget kom ju och gick igenom innan första svensk kom. Alltså jag tror det tog 1:20 efter slutsignalen innan vi fick svenskarna där. Då förklarade ju Petra Thorén att de tog det lugnt och det var familjer och sådär, och de hade ju inte bråttom till ett flyg för en gångs skull. De skulle ju ta bussen tillbaka var till Frisco. Men det var väl, vi var väl noga då att då behöver de inte ha så bråttom när de kommer till oss heller. Och det hade de väl egentligen inte. Grejen blev ju bara att det gick ju så väldigt snabbt, för de kom ju samtidigt istället nästan allihop.
Ja, nej, men det är Alexander Isak och Gyökeres som stod väl båda två nästan 8-10 minuter.
Så det är... över 10 minuter på Isak. Mm. Så länge har han nog inte stått i en mixad tidigare. Och så var det lite kul, för när han stod där, då stod ju Gyökeres också då någon meter på det. Och då passade ju Yasin Ayari på att gå igenom den mixade. Så han smet ju förbi bakom Isak, och Isak tittade på honom och jag sa smart, sa jag. Ja, smitare, sa han.
Alltså, det är ett tredje exempel på ordningsmannen Isak då ju.
Ja.
Riktig elevrådsordförande. Alltså det som jag ändå tänker mest på, det är ju såklart det kommande motståndet. Tyskland har ju stöttdykt som potentiellt lag enligt den här, ja, vi använder oss av VGs matematiska räknecentral som i realtid räknar ut vilket som är det troligaste motståndet. Och nu är det ju så här 75% chans typ att det blir Norge och 25%, eller Frankrike och 25% att det blir Norge. Sen finns det säkert, det kan ju bli annat, men det är ändå det vi räknar med nu, att det förmodligen blir
vinnaren i den matchen helt enkelt. Eller precis. Vinnaren av den gruppen, va? Och då, ja, är det kryss i den, då är det Frankrike, va?
Ja, precis. Mm. Vad sa spelarna i mixade? Vilka vill de möta?
De jag pratade med var ganska, det spelar ingen roll, vi tar det vi får, sa Elanga. Nygren var väl lite inne på att han ville ha Norge eller Frankrike, men annars var det väl ingen som av dem som jag pratade med som hade någon, pekade ut någon jättetydlig. Lindlöf var lite besviken över, han hade nog gärna velat ha Brasilien, så han var nog mest besviken över att det inte blev dem.
Hade du någon, Fink?
Ja, det var väl Alexander Isak framförallt. Han var ju rätt så att, för jag frågade också, du var ju fortfarande Tyskland ändå ett alternativ, men han nämnde aldrig Tyskland utan han tänkte bara Frankrike eller Norge, och att han började direkt prata om Frankrike och man fick känslan av att han ville möta Frankrike, och att han menar ju att det är ju en favorit till att vinna, och det har varit otroligt stort och kul att få en sån utmaning, och sen så kom han väl in lite grann på Norge, vilket också blir en utmaning, och det här derby och så vidare, men jag frågar dem lite så, alltså, de verkligen omfamnar ju utmaningen, känns det som. Det är ju klart att de ska resonera så, för det är ju lite att de kommer att stå där mot Frankrike och att då ska man anta utmaningen, så att säga. Men de har ju inte heller någonting att förlora längre. Jag menar, visst, LO sa någonting om att ska man vinna VM så ska man... Då ska man slå alla lag eller det här som det brukar heta. Och de sa inför VM att vilka vinner VM, det gör Sverige och så. Men det är klart att de är ju inte Frankrike eller Spanien som börjar titta på bästa vägen fram. Och det här är bara liksom en match som kommer nu på vägen. Jag tror att det alltid är en bonus. De ser det som att det har varit kul att möta Frankrike och försöka störa dem. Men... Och om man lite grann kanske resultat och prestation så kommer det ju... Deras VM är ju verkligen hemma, inte minst sett till var de kommer från i höstas.
På presskonferensen sa ju Potter att oavsett vilka vi möter så kommer vi vara underdogs. Så det är väl det de kommer spela på mycket nu, att de, som du säger, att de har allt att vinna. Och det är ju sant också. Sverige är ju, även mot Norge, anser jag i alla fall att man är tydlig underdog. Och mot Frankrike vågar man inte ens tänka på.
Men det är ju såklart mycket jobbigare att åka ut mot Norge än att åka ut mot Frankrike.
Ja, det vore ju helt vidrigt.
Även om Norge i New York har ju varit min drömmatch. Men det är klart att den svider ju mycket mer om man skulle åka ut i den matchen.
Ja, men man kan väl säga, så det här, nu är det bara mellan tummen och pekfingret. Men jag säger väl att Frankrike vinner 9 av 10 matcher mot Sverige. Och Norge vinner, ja, om vi är schyssta, 6 av 10, kanske, säg 7 av 10.
Ja, det är nog 7 av 10 i dagsläget.
7 av 10, är det rimligt? Är det fair?
Ja, det skulle man väl säga. Men sen, vad fan, det är ju fotboll. Jag håller på mycket med handboll, där vinner alltid bästa laget. Men alltså det som är bäst i matchen också. Men fotboll är liksom, du kan ju ha ett, det har vi sett många gånger. Du håller nollan på något jäkla vis och petar in ett mål, så har du slått ut VM-favoriten.
Ja, men vilka vill du ha, Flink, då? Vill du ha Norge eller Frankrike?
Au. Ja, men jag vill väl ha Norge. Det är klart vi har större chans mot Norge. Och samtidigt känns det som att det är jäkla mycket jobbigare att åka ut mot dem. Ja. Det är ju det. Men det är ju jäkligt negativt tänkt av mig då.
Ja, jag vill ha Frankrike till 100%. Det är, ja, absolut. Nej, Frankrike. Malin?
Ja, nej, men alltså, det har jag ju sagt. Alltså, Norge, Sverige i en 16-delsfinal i VM. Alltså, det är ju en helt otrolig match. Man kan inte säga nej till det. Alltså, man får nästan inte jobba som sportjournalist om man liksom har ångest inför en sån match.
Men du får ge mig sparken då, helt enkelt.
Jag ser inte på de befogenheterna.
Men jag tänkte också, jag vill säga någonting mer om matchen. Om ni inte får säga Anthony Elanga som den spelaren som ni blev mest imponerade av nu mot Japan, vem skulle ni säga då?
Jakob Widell Zetterström får man väl ändå ge. Nu släppte han in ett mål, ja. Det kunde han inte göra något mycket åt. Men,
han gör ju en väldigt bra räddning.
Ja, innan dess.
Sen har den där... idioträddningen, men då var det offside, men den hade han nog gärna haft på kontot också.
Ja, men kom väl ut rätt bra på några hörnor och inlägg också, boxade undan. Alltså jag menar, det är man själv varit målvakt på en helt annan nivå, men det är ju ganska, det är ju ganska utsatt. Alltså det är ju misstagen som man minns och så vidare, så att gå in då och ersätta så här mitt i ett VM. Vad har han? Han stod någon tävlingslandskamp, va?
Ja, jag minns inte, Flink.
Ja, jag minns inte i höst. Gjorde han det? Ja. Ja, men det är ju inte mycket erfarenhet han har.
Nej, och det är ju fascinerande. Alltså, dels med hans virus nu som han har haft under hela våren. Och det är ju inte... Ja, och det är väl 6 år sedan. Men det är ändå, då pausade ju han karriären under en lång tid för att han hade de här hjärnskakningsproblemen. Och man visste väl inte ens... om han skulle komma tillbaka, så att han skulle stå från start i en avgörande VM-match, det tror jag inte att så många hade sett framför sig. Och nu kan vi väl slå fast att han kommer ju stå nästa match också, vilket väl är väldigt skönt, för det hade ju blivit otroligt jobbigt för Potter om Jakob Widell Zetterström inte hade gjort en så här bra match. Och skulle han då byta målvakt igen, det hade ju blivit väldigt kaosigt.
Apropå det, Nordfeldt, stannade han hos några journalister efteråt? Det är intressant att höra om hur han såg på det.
Han behövde ju inte, eftersom han inte hade spelat så behöver de inte stanna, de går ju igenom. Jag ropade på honom eller när han gick förbi. Kan du tänka dig stanna, men han tittade inte ens. Han kom ju också med fyra andra som inte hade spelat, så det var ju ganska enkelt för honom i så fall. Men han hade ju, hade ju varit upp till honom själv. Det hade varit
ja,
intressant.
De får ju stanna. Smith stannade absolut väl någon dag.
Ja, lite kort. Ja.
Svanberg har stannat även när inte han har spelat. Mm. Mm. Men om jag då, ni frågar ju aldrig mig, men om jag då får välja någon spelare som jag var imponerad av, så tar jag då, det är lätt att säga, liksom, det är klart att Lindelöf, Lange och Widell sätts de var väl kanske de bästa. Men jag vill lyfta vänstersidan i försvaret med Gudmundsson och Elliot Stroud. Tyckte de funkade väldigt bra ihop. Tyckte inte Japan skapade nästan någonting alls på den kanten, utan det de skapade upplevde jag kom från Bernhardssons och Lagerbäckes och Elangas sida. Så att det tyckte jag var väldigt skönt att se att det funkade och att otroligt imponerande av Stroud att vara så självklar och stabil och trygg i den här typen av match. Det var kul.
Viktigt att Gudmundsson gjorde det så bra när han blev inflyttad, ja. För hade han inte gjort det och kanske åkt på ett gult kort till, ja, men då hade det blivit riktigt jobbigt med, framförallt om du ska ha tre mittbackar då, ja, i nästa match menar jag.
Ja, och eftersom vi vet då att vi inte kan lita på Potter framöver, så blir det, ja, det ska bli extremt spännande att se hur de ställer upp i den kommande matchen, vilket vi inte vet vad det blir än, så att säga. Är det något mer som vi ska ta upp, eller ska vi säga så?
Ska vi bara slänga in, vi bara se här nu att efter dagens träning så kommer Jakob Fidel Zetterström, Ken Sema och Sebastian Larsson. På tal om Ken Sema där, att det är 26 spelare i VM och Sverige har alltså efter tre matcher använt 21. Det trodde vi ju nog inte.
Just det. Vilka har inte spelat då?
Ja, vad har vi? Vi har Hjalmar Ekdal, vi har Erik Smith, Herman Johansson, Victor Johansson och Gustav Nilsson.
Gustav Nilsson. Mm.
Av de namnen så trodde jag ändå att det gör ju mig ingenting att det inte har blivit så. Men Gustav Nilsson målades ändå upp som en rollspelare som skulle kunna komma in med sin längd och så. Och kunna skapa oreda. Nu har det kanske inte varit någon sån matchbild, möjligen då i slutet mot Nederländerna. Men när man har, ja, det skulle väl kunna vara den enda som jag är lite förvånad över. Men det är ju anmärkningsvärt att han, eftersom man ändå har sett att det har varit så stora kvalitetsskillnader på spelarna i truppen, så är det ju verkligen förvånande att han har använt så stor del av den. Men också ganska, ganska kul.
Ja, jag tycker det är häftigt. Det bygger ju såklart gruppen också. Och han har ju ändå sagt att, liksom, som alla förbundskapten kan säga, att alla i truppen är viktiga och så vidare. Men alla behövs och sådär. Men han har ju verkligen visat att att de behövs även på planen.
Mycket bra. Men då säger vi väl så, och så får vi se hur det går mellan Frankrike och Norge helt enkelt.
Tack jag för håller tummarna ja. För er. Jag checkar ut nu.
Ja, Nalla.
Ja, det...
Ja, du åker hem ska vi väl säga, så att du kommer väl inte att höras mer i podden här då. Men vi kommer sakna dig, precis som lyssnarna.
Ja, jag kommer sakna er också, men jag vet att ni kommer hålla ställningarna. Och jag håller som sagt tummarna för Norge, Per. Så får du göra mig stolt.
Ja, men väl valda avslutningsord, Malin. Tack för det och tack för din medverkan i stort. Mycket bra, 5+. Men nu kommer jag stänga av på den. Men bra, vi hörs imorgon.
Hej!
Hej,
hej! Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.